Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu i helgen så uppträder specialisterna. Ikväll, lördagen den 27 april och imorgon, söndagen den 28 april i Stockholm. Det är jag, Anton Magnusson och Albin Olsson. Experimentet kallar vi föreställningen och vi ska testa om det går att kombinera stand-up comedy med live podcast. Efter Stockholm blir det Karlstad, Kalmar, Örebro, Malmö och Eskilstuna. Alla gig hittills har varit fullsatta och rena rama skrattfester, så passa på att haffa biljetter för de tar slut snabbt. Ni hittar dem på underproduktion.se/biljetter. Även andra gig i andra städer. Och länkar till dem hittar ni på gardenforce.blogspot.com. Glöm inte heller att ladda ner mitt och Pikes mobilspel som toppats försäljningslistan. Sök efter Paco the Judo Popcorn på App Store eller på Google Play. Och dessutom så går det att se min stand-up-special Vesslan på YouTube. Den släpptes nyligen och den kommer även på Spotify den 29 april. Den här podden och min övriga verksamhet som entertainer får ni jättegärna stötta på patreon.com/arkivsamtal genom att pytsa in ett par dollar per avsnitt. Och om du är Patreon så får du gratis inträde till en exklusiv premiärvisning av min sitcom Mina problem avsnitt 3 som kommer äga rum den 7 maj i Stockholm. Vill du bidra utan att vara Patreon så går det bra att swisha 0760-724728. 0760-724728. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Det är väl det minsta man kan begära. Där heter jag @gardenforce. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter ännu en gång K. Svensson.
Ja, hej.
Välkommen hit.
Tack så mycket. Jag såg en sån uträkning på, i programmets Facebook-sida.
Mm. Arkivsamtal eftersnacksgruppen.
Jag fick en chock att det var så många gånger jag varit med.
Hur många gånger var det?
Jag tror det kanske var att detta blir gång 14 då.
Ja.
Jag hade gissat, någon frågat mig hade jag sagt 4.
Ja, du var med på topp 10?
Ja, jag tror jag var med på
topp 5
i alla fall.
Ja, topp 5 förvånar mig också.
Det förvånar mig mycket. Det kan ju också varit någon som räknat fel.
Ja, det kan det ju ha varit.
För jag tänker ju att jag har varit här, men jag tänker mig inte som en sån arkivsamtal stammis riktigt, som jag då är.
Ja, nej, men jag kommer ihåg, det var något reportage om poddar i typ tidningen Filter eller något sånt där.
Mm-hmm.
Sa du det?
Nej.
Jag tror det kan ha varit Jonathan Unge och Aron Flam som blev intervjuade.
Ja, ja.
Det var ganska många år sedan. Men där de skulle dra så här linjer i, alltså mellan hur de olika poddarna hängde ihop. Mellan,
ja, just det.
Liksom byggde upp ett sånt nät.
Mm.
Och då var liksom tråden mellan dig och mig var så här, att du var en återkommande gäst i Arkivsamtal.
Jaha.
Så redan då hade de hittat det.
Okej.
Men på ett sätt så insåg jag när jag såg den där listan i eftersnackgruppen att mer, ja, men att det är lite en ensemble, Arkivsamtal.
Ja. Som, precis, och det var nog det som gjorde det konstigt. Att, för så tänker jag att det finns liksom lite en arkivsamtal-ensemble. Men jag har inte tänkt att jag är liksom med den. Men då är jag väl det då.
Det man inser efter ett tag att Newman var en del av Seinfeld-ensemble. Jag undrar om han, för han borde ha varit med i ganska många avsnitt, alltså Newman, men han är inte en del i gänget.
Nej,
han är ju fienden.
Men jag är ju mer som att jag är Elaine som kommer på att är jag med i Seinfeld?
Ja, just det. Ja, hon skulle nog, om man frågat rollkaraktären, skulle inte hon säga att hon var en del i gänget. Men det var roligt. Någon gång jag läste en intervju med Jerry Seinfeld, tror jag, när de frågade om Newman nyss. Att han tyckte så att man ska aldrig få reda på vad deras konflikt handlar om, Jerrys och Newmans.
Nej.
Att det ska, han sa bara så här, Stålmannen har Lex Luthor som sin ärkefiende och Jerry han har Newman.
Men det är intressant, för jag har aldrig tänkt att det varit en gåta ens.
Nej.
Vad de bråkar om, för jag har bara tänkt att det är väl att, det känns som Newman är ju, varför skulle man inte vara arg på Newman liksom?
Varför att han är så, han har ju någon anti-likeability.
Ja, eller det har han ju egentligen inte, egentligen har han ju grav likeability. Ja. Att man tycker jättemycket om när han är med. Men jag har nog förutsatt att Newman är väldigt avundsjuk på Jerry, att Jerry har allt han vill ha.
Ja,
att han är så framgångsrik och han har Elaine på sätt och vis. Ja.
Jag gillade ett avsnitt, om vi inte ska släppa det här bollen. Ett avsnitt där Jerry dejtar en tjej och så visar sig att hon har varit ihop just med Newman innan det. Och han blev så äcklad av det. Och speciellt när det kommer fram att det var Newman som gjorde slut med henne.
Ja. Ja, det är bra.
Ska vi, innan vi räcker av skynket från veckans tema, veckans ämne, så kanske vi ska kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Mycket gärna.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Den här gången så jag har tagit till mig av din kritik.
Vad var min kritik?
Att jag inte erbjuder kaffe som ett alternativ.
Okay.
Så nu har jag förberett, det står småputtrar, lite vatten. Är det där uttrycket småputtrigt kommer jag ifrån?
Skulle jag tippa, va? Men visst har man lite sådana, så här, man är lite bubblig när man, alltså, om man pratar mycket.
Ja, det är en bubblig. Men då tänker jag att lite, språket bubblar ut. Men stämning är mer småputtrig. Ja, det är, att ibland det är tv-program kan kanske är lite småputtrigt.
Det är lite negativt om man säger att något är, men det var lite småputtrigt sådär.
Ja, det är inte om någon säger ens nya tv-serie att den är lite småputtrig. Man vill ju höra att den var monumental.
Ja, men egentligen, jag gör ju en serie, den är ju lite småputtrig egentligen.
Ja, den kanske, om man siktar på att den ska vara småputtrig,
ja, då är det ju bra.
Då har du lyckats.
Om man liksom inte vill att den ska vara knee-slapping, om det är motsatsen i humor.
Ja, jag har börjat lyssna väldigt mycket på en podcast som heter 99% Invisible.
Aha.
Har du hört den?
Nej.
Den amerikanska podcast som gjorde ett specialavsnitt om laugh track.
Aha.
Alltså skrattmaskin eller burkskratt, aha, som man kan säga på svenska. Det temat på podden är ju sånt som finns överallt, men som är 99% osynligt.
Det låter ju som precis vad jag skulle tycka var superroligt att lyssna på.
Ja, det är en skitbra podd. De har en om ljudeffekter i tecknad film. Ja. Jag lyssnar på någon som handlar om färger och sådär också.
Ja, jag läste en bok som handlade om så här historien om allt i ens hem. Det var liksom samma typ, så här, varför finns det så här peppar och salt, varför just de två kryddorna?
Ja, fan vad intressant. Ja, var det en bok om det?
Ja, den var jättetjock.
Vad hette den?
Den hette kanske En kort historik över allting i ditt hem, tror jag.
Är det en svensk bok?
Nej, den heter Bill Buford. Jag blandar ihop två. Ja, jag kan kolla upp det sen.
Det finns ju någon känd bok som heter The Design of Everyday Things.
Ja.
Som min farsa, han är kognitionsvetare.
Ja.
Och den är någon sån här liksom portalverk inom kognitionsvetenskap, ja, ja, den boken. Ja. Men jag tror inte, det låter inte som riktigt samma. Men...
Nej, jag tror den här är superpopulär. Han har också skrivit en som heter En kortfattad historik över allting.
Mm, som också är jättebra. Det känner jag igen.
Ja, det är uppföljaren kan man säga.
Nej, men i den avsnitt om Laugh Track då handlade om frågeställningen var då ja, men dels varför börjar man med det och sen så varför försvann det plötsligt, ja, en dag? Varför gick det, varför började folk irritera sig på det?
Ja.
Men
det är fortfarande det vanliga väl i en sitcom?
Nej, det är det inte längre. Det är vissa för, nu har ju Big Bang Theory lagts ner.
Ja, ja, ja.
Och jag tror inte ens Modern Family har väl Laugh Track.
Nej, de har inte det.
Så jag tror att det är nästan helt dött nu.
Okej, kanske jag tänkte mer att man tror att det dog tidigare än det gjorde. Man tänker att det är nästan en 90-tals. Men de stora 00-serierna, alltså mainstream-serier har ju, jag menar så här, Kungen av Queens har ju självklart.
Ja, men den var väl länge sedan den slutade spelas in.
Ja, det måste ju vara. Ja, men det är väl en 00-serie.
Det är det kanske. 00 känns så fräscht i mitt minne fortfarande.
Ja, jag vet. Men det är det ju inte.
Men en av svaren på frågorna då var ju att gränsen mellan komedi och drama har suddats ut lite.
Ja.
Att det är inte så viktigt att säga så här, det här är bara roligt eller det här är bara dramatiskt.
Det var precis så jag tänkte och därför tänkte jag att ja, men då var det väl med så här The Office och Curb och sånt där det inte är...
Mm.
Ja, Curb är väl en tydlig i och för sig.
Ja.
Men ja. Nej, men det var väl det är nog rätt, tänkte jag. Men vad var det mer?
När vi pratade om småputtret, det var den tråden det var, vi...
Så, ja.
Vi
Ja, just det.
Jag tänkte också på det här monumentalt. Vi har ju snackat tidigare om dokumentären Min älskade fiende.
Ja.
Där om det. Klaus Kinski av då Werner Herzog.
Mm.
När Werner Herzog träffar sin ja, vän och fiende och favoritskadis i viss mån.
Ja.
Första gången så ser han honom i någon skolpjäs eller någonting.
Ja.
Och så säger han att du var jättebra i den pjäsen. Och Klaus Kinski får ett utbrott och blir förbannad för att han bara tyckte det var jättebra. Han säger, jättebra! Det var epokgörande! Det var monumentalt!
Ja. Men... Podd är ju verkligen ett medie där man vill att det ska vara småputtrigt.
Ja, alltså, och där är också gränsen mellan komedi och någonting annat har ju sötts ut.
Ja, ja. Precis. Nu till de kylda dryckerna, va? Och då är de småputtrande.
En sak till bara som jag kommer att tänka på. Det var när jag lärde mig uppskatta rapparen Lil Wayne.
Mm-hmm.
Då, först tyckte jag han var ganska kass. Sen så började värmas upp till det.
Uh-huh.
Och sen så hörde jag Mats Nilsjö prata om det när Lil Wayne var hyfsat ny rappare.
Uh-huh.
Och han beskrev det som: gränsen mellan bra och dåligt har suddats ut för länge sedan. Och det är ganska stark analys.
Ja. Ja, det är, ja, precis. Jag brukar tänka så ibland. Varje gång jag ska försöka redogöra så här. Ibland slänger man ur sig saker. Mm. Så här, bra och dåligt är rätt ointressanta kategorier. Kan jag säga ibland.
Jo, Kalle Lind säger också det, att han har slutat prata om bra och dåligt. Utan bara vad som är intressant. Och
precis,
inte.
Jag hörde en regissör säga det första gången. Och jag tyckte det lät så bra. Men varje gång de ber mig så här förklara vad jag menar.
Mm.
Så sviker mig orden.
Mm.
Alltså det är väldigt tydligt i mitt huvud vad jag menar. Så här, bra och dåligt, det är inte det viktigaste liksom, variablen när man bedömer något.
Nej.
Men jag vet liksom inte riktigt hur jag ska förklara det sen.
Nej.
Så jag har lite slutat säga så.
Ja, Fredrik Jonsson, min kompis och i viss mån förläggare, han snackade också om det att han, när jag sa att någonting var underhållning, så han, jag är inte så intresserad av underhållning.
Nej.
Han vill ha andra värden inom det han läser.
Just
eller
det.
Kollar på.
Ja. Ja, jag fattar vad han menar, men jag skulle inte vilja behöva förklara mig sen.
Nej.
Du har sagt det så smart.
Okej, okay, nu ja. Till drycken. Då finns ju då pulverkaffe.
Mm.
Sen finns det Pizzolatto. Det är ett bubbel från Italien.
Ett bubbelvin?
Ja.
Ja.
Alltså då, mousserande vin.
Ja.
Och sen så har vi Anavim. Det är någon form av israelisk... druvsaft. Alltså deras festis skulle man kunna säga. Mm. Som jag fick
den ojästa druvsaften.
Ja. Ja. Ja, men tänk dig festis med druvsmak. Ja, jag själv inte druckit den ännu, men nej. Han Love på Sjätte tunnan i Gamla stan,
ja,
som har skänkt mjöd till den här podden innan, han gav mig den här drycken och var väldigt förtjust i den själv.
Okej.
Okay. Sen så finns det en Pripps blå, styrka 3,5.
Ja.
Inte lika exotisk.
Nej,
men
nej,
mer men, svensk.
Inget fel på en Pripps blå 3,5.
Nej. Sen har vi en Lagunitas IPA styrka 6,2.
Oh, starkt.
Vi har en Big Wave Golden Ale för 4,4.
Ja.
Det finns Coca-Cola Zero. Nej, den drack jag nu upp här.
Ja, ja.
Fanta Zero finns det fortfarande,
ja,
kvar.
Mm, mm.
Den sicilianska citronsaften kommer nog dröja långt till innan den tar helt slut.
Ja, den vill jag inte ha.
Finns kanske Norrland skulle 3,5 också. Det står på listan här, men jag minns inte att jag sett den i kylen på länge.
Nej, nej, nej.
Ekologisk havredryck av märket Garant. Egils maltextrakt. Också en gåva som jag har dålig koll på. Saranac Root Beer. Kan den vara uppdrycken nu? Fan, jag borde ju verkligen... Jag skriver upp nya, men jag är dålig på att stryka de som dricks.
Jag kommer inte vilja ha Root Beer i alla fall.
Red Bull i smakerna kiwi, tropisk apelsin och cola. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Mm. Det står mellan Pripps blå och den här, det var någon sorts, vad heter det, season IPA, mer eller mindre, lite svagare.
En session IPA.
Ja, session heter det.
Ja, Big Wave Golden Ale 4,4. Fast den vet jag inte om den är IPA, den är nog inte tillräckligt mycket humlig för att kallas IPA. Men Lagunitas IPA 6,2 finns det.
Lite tidigt för en så stark öl kanske. Mm. Ja, jag går på den här Golden Wave, Golden Ale.
Jag tar också en sån, jag tror det finns mer än en.
Hoppas, annars tar jag Pripsen.
Så du vill inte ha kaffe? Du vill bara att det ska finnas.
Nej, det var mer att du har mag om någon föreslår att jag får lite kaffe och du säger nej.
Ja.
Med det.
Ja, okay.
Men nej, jag har druckit så mycket kaffe redan.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med Big Wave Golden Ale.
Ja.
Som jag tror är en hawaiianska.
Ja.
Det står i alla fall Aloha. Som jag just informerade betyder kärlek och hej.
Ja, precis. Det var nyheter för mig.
Mm. Både kärlek och hej.
Men hej har nog förutsatt att det är.
Men det kanske är som man säger peace.
Ja,
eller något liknande, att man bara säger någonting.
Jonathan Unge berättade för mig att om det var att ciao betyder typ tjänare. Att man är någons tjänare.
Jaha, är det tjänare betyder också?
Det var det som jag sen, då tyckte jag det var det sjukaste jag någonsin hört. Vad knäppar de med? Och sen släppte han ju bomben. Men har du tänkt på tjänare? Vad det betyder?
Men varför säger man det?
Jag vet inte riktigt. Är det så här, jag är din ödmjuka tjänare?
Eller tvärtom.
Eller tvärtom, du är min ödmjuka tjänare. Nej, jag kommer inte, jag borde ju kommit ihåg med. Jag har precis borta tänderna, men så jag kan inte riktigt uppskatta.
Den kanske blir extra bäsk då om man just har borstat tänderna. Fast jag tycker den är väldigt god.
Ja, nu andra klunken. Mm, den var god. Finns den på Glasis?
Ja, Systembolaget. Visste jag inte att det kallades Glasis.
Egentligen är det slang för glasbanken. Jaha. Jag har bara tagit det nu till obegriplighetens rand genom att säga Glasis.
Jag hörde någon mamma säga till sitt barn så ska vi gå förbi flaskbutiken också.
jag vet inte vad det är. Ibland kan man ju älska sådana gubbiga uttryck som jag ska gå och göra ett uttag på glasbanken.
Du kan stryka ibland i den meningen. Jag älskar alla sådana gubbiga uttryck.
Och man hör dem en gång och sen har man dem resten av livet. Det verkligen går in som ett gift igen.
Jag tänkte på sådana, förutom tjänare och tjänare, så har du tänkt på när man säger att något är taskigt, att det kommer från task, det vill säga kuk. Att det är lite som att säga att någonting är fittigt, fast man använder...
Men taskspelare då? Har det också med, för det har jag tänkt varit så här, det är taskigt, du är en simpel task, men då har jag inte grävt djupare.
Ja, jag kan tänka mig att det kommer från taskigt, att det, men att det är, som man sa, fittigt, kukigt.
Jaha, så att säga taskigt, det är så att det var kukigt gjort av dig. Ja, ja, rimligt, när man hör det, självklart.
Okej, då ska vi rycka mattan av det som jag postumt utnämner till Europas sämsta cliffhanger. Europas sämsta cliffhanger.
Är det dagens ämne?
Ja, det är dagens ämne. Då har man tagit det långt med cliffhanger. Bara suga lite på dagens ämne. Och så kallar man det cliffhanger. Men det kallas inte Europas sämsta cliffhanger för ingenting.
Nej, precis. Vi ska prata om att göra en succé. För nu vet inte jag alls hur det är. Men du, jag har sett att du lanserat din pack och du gjorde popcorn-karaktär.
Ja.
I akt och mening att göra en succé väl?
Vad är akt och mening? Är det akt och med bett och vilja?
Ja, kanske. Så man, jag menar det i alla fall. Ja. Att med liksom berått mod. Att det är väl... Ja, men tänk, det har lite det över sig.
Jo.
Att det, det finns ju... Jag kanske hör dig använda liksom metaforen, men jag har själv använt den innan. Att vissa saker är som att köpa en lott. Liksom. Man kan tänka sådär... att skriva en deckare är lite som att köpa en lott.
Ja, just det har jag något annat. Men jag brukar snacka om att man kastar ut olika wobblers och fiskekrokar. Ja. Och så får man se vad det nappar. Liksom. Det är lite samma sak som att köpa lotter. Men att man tänker att de hänger kvar där. Man bara lägger dem. Liksom,
jag menar mer att liksom vissa saker, går det bra så kan det gå så in i helvete bra. Alltså som en lott liksom.
Ja.
Men en sån karaktär som Paco the Judo Popcorn känns ju lite så.
Ja, att och nu och när och spelet vi lanserar spelet och det hamnade etta på då Google Plays bästsäljarlista för spel.
Ja.
I Sverige då betal köpespellistan. Och där kände jag liksom lite att jag gått i mål.
Ja, absolut.
Även om det återstår att se hur mycket pengar det kommer generera. Och jag tror inte det kommer, alltså så här, på det här stadiet. Nej. Så kommer det inte göra mig ekonomiskt oberoende. Och jag kommer säkert tjäna mindre än vad jag gör på till exempel den här podden eller stand-up med det. Liksom.
Ja,
skulle jag gissa på.
Det finns enklare och mer sannolika sätt att tjäna pengar på också. Jag skulle säga att...
Om det blir en hit i Kina... Då kan jag nog bli rik liksom.
Men när jag var yngre och drömde om att göra succé, då var liksom pengar verkligen en faktor också i det. Men nu när jag tänker på succé så är pengarna, det är mer av ett medel för succén. Om du förstår vad jag menar, att
man behöver pengar för att kunna göra
succé. Då kan man säga att det har blivit en succé.
Jaha, att man behöver det som ett bevismaterial för succé.
Eller liksom ligga etta på toppen. Det är ju liksom, på samma sätt kan ju pengar vara.
Jo, så är det. Jag läste någonstans att i USA så pratar, när man berättar då om till exempel en konstnär så brukar det stå då att den här konstnären är en av de bäst betalda i landet. Och i Sverige så brukar det stå att det här är en av de mest uppmärksammade konstnärerna i landet.
Ja, just det.
Och att i Sverige så är uppmärksamhet lite mer förknippat med succé än pengar.
Ja, just det. Det är en intressant skillnad, ja. För egentligen pengar... Alltså...
Ja, pengar för mig...
Alltså, jag tycker att det är lite som så här IQ-test. Alltså så här att det är ändå... Alltså det kanske inte finns något bättre sätt då.
Att mäta en succé.
Ja, eller liksom så här, det är ändå ett ganska bra sätt att mäta succé på.
Ja, jo, men om man tjänar succé, ja, men inte liksom... kanske kvalitet. Eller tänker du båda?
Nej, det gör jag inte. Men liksom framgång... Säg att det är bra mått på om man har lyckats då. Alltså, det är inget perfekt mått. Men Nej. Det finns inte så många bättre mått heller.
Nej, det stämmer ju. Det är så, ungefär som man känner med demokrati. Att det finns väldigt mycket luckor och fel på det systemet, men man kan inte komma på så mycket bättre sätt.
För jag gissar att om man skulle liksom byta så här, att i USA så måste de börja skriva liksom, göra dem vem som är mest uppmärksammad i Sverige, vilka som liksom tjänat mest pengar. Alltså det skulle bli samma konstverk och konstnärer i ganska hög utsträckning.
Ja, kan, Lars Vilks är nog mer uppmärksammad än vad han är rik.
Ja, och ja, även klart,
Don Park.
Jo, men det är inget perfekt system. Liksom,
inget av dem är perfekt.
Nej.
Men sen så är det ju... man säger ju bara uppmärksammad. Man säger ju inte rik eller framgångsrik i Sverige heller. Nej. Utan man säger ju en av de mest uppmärksammade. Men det intressanta är att det är det man skriver i tidningarna. Mm. Liksom, när man ska påvisa att någon är stor. Eller,
ja. Ja. Men jag tänkte liksom när jag föreslog alltså att man pratar, alltså att det är någon sorts fenomen, en succé.
Mm. Liksom, och det är en känsla också.
Det är känsla
och det är den mål. Jag är ute efter.
Det är liksom en liten skamlig målbild att ha.
Att göra succé.
Att vilja göra en succé med någonting. Det känns väldigt så här orent. Det är väldigt så här lite Van Gogh.
Ja, det är
liksom,
det.
Om man säger så.
Fast succé, Van Gogh ville ju säkert göra succé också. Men...
Och liksom Picasso och alla de, liksom, det är klart de ville. Ja. Men liksom, jag vet inte om man ska bena upp vad det är först att göra en succé.
Mm.
Eller om det är självklart kanske. Kanske man inte måste...
Ja, men själva känslan av liksom att ha gjort en succé eller ha lyckats. Det är ju det som är... Alltså jag är mycket gladare. Jag är mycket gladare för att kunna publicera liksom... första listplaceringen på Instagram än om jag hade fått 200 000 direkt in på mitt konto.
Exakt.
Då hade det varit så här för att ganska 200 000 på mitt konto nu, jag skulle nog gjort ungefär samma saker som jag gjorde, som jag skulle göra idag liksom. Jag kan ju åka till Hawaii igen. Ja. Men jag vill hellre jobba med min sitcom nu liksom.
Precis, jag tänker lika, jag har ett projekt som till och med heter AGES, alltså att göra en succé, som jag har kopplat till
AGES favör.
Jag har kopplat det till mitt bokprojekt, liksom, att jag ska dra in en, jag har helt godtyckligt bara kritat upp ett streck i sanden och sagt att gå över här, så är det en succé.
Och det är 1 miljon i intäkter.
Ja, intäkter, ja.
Som är förknippade med boken.
Ja, så får man säga. Och det kommer jag liksom nå. Jag tror när den här podden släpps så bör jag redan ha nått det. Men liksom, det är ju på samma sätt. Pengarna är ju, alltså, jag hade varit mycket gladare bara för att kunna lägga upp liksom screendumpen på mitt kontoutdrag. Liksom,
ska du göra det?
Nej, det känns lite kanske för billigt att göra egentligen.
Jag tänker, det är rätt roligt.
Men jag kan ju också bara ta pengar och föra över. Det blir ju inget så här bevis egentligen. Jag kan ju bara föra över pengar till ett konto.
Jag gillar det så här rapparen Riff Raff som jag följer då på Twitter. Att han twittrade ut så här, nyligen hur mycket pengar han hade på banken. Bara för att skryta, så liksom den exakta summan.
Det är ganska skojigt att jag ska göra det då. Men nej, jag kanske har för mycket skam i kroppen. Men det är ju liksom inte pengarna i, det låter helt sjukt egentligen för någon så här liksom yngre version av en själv och så här, men så här, det är ju så här något, det är det såklart, men det som driver, det är ju ett medel mycket mer än att jag behöver 1 miljon.
Men jag menar, har du då eftersom du har fått de intäkterna, har du inte haft massa utgifter då, så kommer du ha 1 miljon på kontot, på, det, liksom, på ett visst konto.
Jag har ju inte ett konto, det går ju in på mitt vanliga konto, så jag har inte separerat det så.
Nej, just det.
Så att det kommer jag väl ha, men hittills har det inte varit, utgifterna, de kommer. De stora utgifterna har jag inte betalt ännu. Men liksom, så här... Jag vet liksom, jag kan inte riktigt redogöra för så här varför det är så här viktigt för en att göra en succé. Alltså att det är...
Jag tycker det känns ganska självklart att känslan av och känslan av framgång och känslan av att man är liksom uppskattad
Ja.
Att den är ganska grundläggande mänsklig känsla.
Jo, men allt man har hållit på med tidigare om att så här var indie eller var liksom smart eller smal eller något sånt där.
Mm.
Var det bara liksom försvarsmekanismer då?
Nej, men jag tror det är lite två sidor av samma mynt.
Mm.
Att man vill bli uppskattad inför en liten grupp,
ja,
istället för en stor grupp.
Ja, just det.
Att det är lite samma, samma mekanismer, samma vilja.
Mm.
Men att det, om man håller på med någonting som kanske är lite mer udda,
ja,
så är det lättare att bli uppskattad inför en liten grupp.
Ja.
Och jag tycker det är ju ofta, jag tycker fortfarande att den bästa kulturen, eller mycket av den bästa kulturen är sånt som då en liten grupp uppskattar.
Mm.
Nu fick jag bara upp liksom mina tre favorit-tv-serier i huvudet. Och då är ju liksom, om man säger The Wire, det var ingen hit från början.
Nej.
Och den är ju ingen liksom så stor hit som till exempel Game of Thrones.
Nej.
Har aldrig varit. Men den är väldigt så kritikerrosad,
ja,
och en,
ja,
kultklassiker.
Mm.
Och sen... Sen då Seinfeld, som en av dem, den var ju en riktig mainstream-rökare.
Det får man säga, ja.
Den blev ju det efter ett tag. Den började nog som en lite mer... den hade nog lite mer indie-touch i början, även om det var på ett jättestort tv-bolag.
Ja,
och de liksom,
den var väl bara inte så framgångsrik
i början. Men det var också det att de... Alltså när den fick kritik för att... Det här är för New York, det är för urbant.
Ja,
och så här,
ja,
det,
ja,
låter ändå lite så här att de... Att de siktade kanske inte på... De siktade nog inte på ingen... Förutom
de
kanske
kan
någon tv-producent.
Inte bli så som det blev.
Nej.
Det tror jag liksom kanske inte låg i... Liksom,
de siktade kanske inte på att bli den största tv-serien.
Nej.
Just då, den var ju den största under... Jag vet inte om det är en av de största genom tiderna till och med kanske.
Kanske är säkert inte, va?
Ja, jag vet inte riktigt... Jag skulle gissa, alltså,
men skulle inte så här, jag skulle kunna tänka mig så här MASH.
Tror du att den är en större succé?
Jag kan inte.
För det blev i alla fall så här reklamannonserna.
Men finns det inte så här,
liksom? Var ju rekordhöga liksom. Det var de finalavsnittet av Seinfeld, det var när de sålde liksom annonser där i reklampauserna till det sista avsnittet. Det var ju det högsta betalaren,
ja,
genom tiderna.
Just det. Men det är så svårt att jämföra tv mot tv.
Mm.
Också så här, det finns, vad heter de, så här, I Love Lucy och sådana här. Det kanske alla såg.
Kanske.
Men då gick det kanske inte så mycket annat.
Nej.
Det går liksom inte att jämföra tv,
nej,
med tv som helst.
Men, och sen då Curb, som är någon slags mellanting. Eller det måste man säga att det är mer en indie.
Ja,
liksom.
Fast väldigt bred indie,
ja,
ändå. Men
jo,
visst.
Men de begreppen är ju väldigt svåra. Vad som är independent och vad som är smalt och vad som är oberoende.
Jo, för, men jag tänker liksom så här att egentligen behöver inte jag en succé. Alltså så här, egentligen inte, för att... Jag är väldigt så här nöjd med hur livet är, till exempel. Jag behöver ingen stor förändring i mitt liv.
Nej, men det är kanske någonting du vill ha ungefär som en swimmingpool.
Ja, men kanske...
Du behöver ingen swimmingpool, men du vill ha det, det är en skön känsla.
Ja, men det är liksom någon sorts språk också att göra en succé. Att det blir nästan lite så här aggressivt när man tänker på det, att man vill nästan så här drämma det i skallen på folk.
Mm.
Eller i alla fall så här, när man har... Ja, men kanske så här gått väldigt bra i en begränsad grupp liksom. Att man vill på något sätt ha något att skrika till hela, men titta här då. Liksom att det blir lite aggressivt för att det är liksom någon sorts språk.
Jo, jag tänker på det, för du har ju liksom, det var ju hela den här Kringland-gate-grejen.
Ja.
Och sen så kan jag ju förstå den här känslan att så här, titta här då, jag gör succé utan er mainstream-media.
Ja, för mig är det mycket så här att visa att man är så, eller jag är så untouchable liksom. Ni kan försöka liksom göra vad ni vill, men jag är liksom som en kackelacka, ni kan liksom inte döda mig. Att det skulle jag säga i mitt fall är jättemycket.
Men alltså, tänker du då liksom de DN-journalisterna som har kritiserat, eller är det mer en odefinierbar
men kanske, mycket mer odefinierat tror jag, så här att det blev ett narrativ där det gick att straffa mig.
Mm.
Men jag har liksom aldrig känt mig straffad liksom.
Nej.
För jag tycker att om man har en sån här överenskommelse att du ska göra ett jobb för mig, du får det här betalt.
Mm.
Då, alltså vem är det som straffas om jag inte jobbar för någon? Alltså det är väl, det borde ju vara lika mycket ett straff för den som liksom behövde mina tjänster så att säga.
Ja.
Att jag tror det är liksom, det är inte så mycket revansch, för jag tycker inte jag kan säga att så här att man, jag vill ha revansch, men det är lite det här att vara så att ingen rår på en.
Mm.
Att det spelar liksom ingen roll vad ni försöker göra. Alltså det går inte att sänka mig.
Nej, tror du att den här succén kommer nå fram till dem som alltså den här,
nej, kanske inte,
suddiga bilden av en fiende?
Nej, det tror jag inte egentligen.
Inte till alla,
nej,
kanske.
Inte till alla kanske.
Men till några.
Ja, men jag kanske skulle behöva en ännu större succé.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Alltså, för du snackade någon gång när du började prata om det här projektet att du ville göra en sån stor succé så att det skulle vara liksom löjligt att ignorera det.
Mm.
För jag tänker att det hade ju varit så här löjligt av Dagens Nyheter att aldrig skriva om PewDiePie till exempel.
Mm.
Trots att han har gått sin egen väg.
Ja, just det.
Och liksom men att det inte är på, det är ju inte på liksom mainstream TV.
Nej.
Eller att han har gjort det på YouTube, men när det blev så pass stort så är det ju så här, då är det ju löjligt att av DN och Svenskan och Aftonbladet, men att inte skriva någonting.
Egentligen skriver de ju löjligt lite om han, och löjligt sent.
Ja, jo.
Alltså han har ändå, ja, nu går det väl lite fram och tillbaks, men haft världens största YouTube. Alltså det är ju sinnessjukt.
Jo, absolut. Det var ju säkert fler, större än CNN.
Det är ju verkligen som att en svensk skulle vara bäst på 100 meter. Och så uppmärksammar man inte det.
Det är nog större liksom. Jag känns
det är nog större. Men nu tog jag 100. För att det skulle vara så himla konstigt om en svensk var världens snabbaste man. Liksom.
Och sen, men, det är ingen skriva.
Om man sätter om det i det perspektivet. Om du säger att det är ändå större än om en svensk skulle vara världens. Då är det ju ändå lite löjlig bevakning. Men sen, nu kan inte jag klaga riktigt. För nu, jag tror bara i år har jag gjort intervjuer med Sveriges Radio, SVT, Svenskan, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet och ganska stora intervjuer. Så att,
vad har det mest handlat om?
Det har
mest, sitcomen eller?
Ja, det har ofta varit...
Eller Truecomen.
Truecomen. Ofta har det varit inramningen, men jag märker ju de är lite sugna på att höra... vad är de sugna?
Ja, men, har det gått?
Ja, precis. Ja, precis. Välkommen tillbaka ungefär. Mm. Det varit lite mer sådär. Jag tror inte, annars hade de inte varit så intresserade av Truecomen. Men jag tror inte riktigt de kan med och komma flera år senare. Alltså det är lite sent också att komma nu.
Nej, men det är väl intressant så här. Det här hände för några år sedan.
Ja, absolut.
Vad gör han idag?
Ja, precis.
Det sådana reportage hade jag velat höra hela tiden. Alltså ja, om jag vill höra om vad pappa Di gör idag. Jag vill höra om
Just det vill man ju faktiskt.
Ja, alltså som är jättenyfiken på. Ja. Och även folk som bara har inte har gjort någon skandal ens. Alltså, så
som bara hade en hit och sen...
Ja, visst. Gör jag vill ha vad Lou Bega gör idag. jag vill vandras genom hans, en dag i hans liv idag.
Men då vill man ju på något sätt inte att han ska ha fortsatt göra skiva efter skiva efter skiva som han inte hört talas. Då skulle man tycka det var lite tragiskt. Och jag har utvecklat min musik så himla mycket.
Jag vill säga ett reportage om vad Bahamän gör idag.
Ofta läser om vad folk gör idag, helt enkelt.
Jo, ja. Men det har med jämna mellanrum funnits sådana här, om det inte är inslag i en tidning så måste det funnits ett tv-program. Vad gör du nu för tiden, tv-programmet liksom?
Ja, det är ju ett väldigt bra, det kanske, jag menar är inte typ så här Stjärnorna på slottet lite?
Jo, lite, men...
Ja. Fast de, liksom, man märker hur de har pushat det att bli mer och mer och ta väldigt aktiva människor. Det kan vara så en 35-åring på liksom toppen av sin karriär kan väl vara med, nästan vara med.
Stjärnorna på slottet?
Ja.
Jag har faktiskt inte sett...
Nej, inte jag heller. Men jag tror det är en liten ändå. Innan var det väl så här 80-åriga Dramatenskådisar.
Jan Malmsjö tänker man ju med sinnebilden för.
Ja, och Börje Ahlstedt. Det var en väldigt stark säsong som jag såg.
Var Örjan Ramberg någonsin med i Stjärnorna på slottet?
Det känns som han skulle kunna varit med där, ja.
Han känns som en typisk sån.
Om han är... Jag har aldrig liksom riktigt fattat hur folklig han är.
Nej, men han var väl dramatisk och det så annars så just han inte Sökarna gjort... var han med.
Ja.
Den runkande rektorn i Sökarna.
Jag har inte sett Sökarna.
Har du inte sett Sökarna?
Nej, för nu blir det svårt att göra det också.
Och det är samma sak med Torsten Flink. Att honom har jag i stort sett bara sett i Sökarna också.
Ja.
Och sen så har han gjort massa teater. Och så.
Men det är det de som inte gör så mycket film.
Mm.
Då blir det inte att man...
Nej det är intressant just vilken staying power film har.
Ja.
Sven Melander snackade om det också, att han blev ju liksom riktigt stor och folklig i och med Nöjesmassaken.
Mm.
Men det är det ingen som minns. Eller kanske någon enstaka sketch som överlevde på YouTube.
Mm.
Men Sällskapsresan, ja, som inte det. Var någon... Alltså, så här, det var ju en jättestor hit när den kom, men det var ju inte liksom i närheten av hur känd han blev när han hade ett tv-program på primetime.
Men tv förr var ju lite som teater, att det var mycket mer eteriskt. Att det var där och sen var det borta.
Mm.
Teater är det ju till sin extrem, liksom.
Ja.
Man kan ju läsa om en gammal skådis som... Han var Sveriges absolut... mest älskade skådespelare.
Yeah.
Han var aldrig med i någon film, det kan verka töntigt. Och så finns det liksom inte en bildruta bevarad av hans skådespeleri.
Ja, men så här, Toivo Pavlo till exempel.
Ah.
Jag gillar ju honom som röstskådis väldigt mycket. Alltså han har gjort Loranga Massarin och Carl Bertil Jonssons jul och i filmen Picassos äventyr så han berättar rösten.
Ja.
Mm. Men och jag pratade med honom i någon liksom någon kompis fassa. Så han sa, ja men han var ju en gammal Dramatenskådis, jättekänd.
Ja.
Men han är inte med i någon känd film som jag känner till i alla fall.
Det. Det är inte bra för eftermälet att vara jätteduktig på teater just.
Ja, och man, jag tycker inte heller det passar sig med bra teaterskådisar på film. Det teatrala gör sig inte så bra i filmrutan.
Inte alltid. Jag tänker till exempel, om man tar Torsten Flink, så Stig Larsson gjorde lite filmer på 90-talet.
Ja, Grötbögen.
Grötbögen till exempel kom ju till en Kaninmannen eller vad man heter. Liksom.
Det är ett klistrigt titel.
Ja, det får man säga.
Och även, jag skulle berätta om Stig Larsson för jag tror det var min flickvän eller någon.
Mm.
Och så såg man då titlarna på hans pjäser. Det var ju starka. Det var ju då Grötbögen och Nigger som stack ut på dem.
Ja, men han vet vad han sysslar med. Det hör man. Men där, jag är lite svag för liksom tv-teater.
Mm.
Alltså inte
filmat teater. Du, inte men filmat du älskade teater, ju utan mer Louis C.K.'s...
Horace and Pete, ja. Ja. Och även...
Kan man se den på hans hemsida fortfarande?
Jag tror att jag tjuvade hem den.
Mm. Den finns på Pirate Bay.
Den fanns i alla fall. Ja. Den borde han väl...
Det hade varit konstigt om Pirate Bay tycker, nej nu, visst. Nu ska vi mörka de här.
Eller han förtjänade de pengarna. Ja, men inte riktigt som man filmar en scen, utan man har byggt upp ett sceneri för att spela in en tv-teater liksom. Det sitter ingen publik med. Ja, men till exempel Noréns 80-talsdramer är väldigt snyggt. Och även nu sa jag det som att han bara har gjort tre, men det är tre, de här kaosgrann, ja, alla de. Stig Larssons vd är också så här väldigt läckert filmen tycker jag. Då tycker jag det passar extremt bra med riktiga skådisar.
Mm.
När det här lite drömska teater på tv, att det är någonting, det ska ju inte vara helt realistiskt.
Nej.
Då tycker jag det funkar superbra.
Ja, jag var ju tvungen att jämföra det med, alltså för jag, men jag förstod inte varför folk inte bara ville ha det naturalistiska skådespelet. Mm. Att det är så precis som det är i verkligheten. Men ja. Sen kom jag på att jag jämförde det med, när jag tänkte, jag gillar ju liksom den cartooniga stilen i tecknade serier.
Det är nästan som man måste tänka på,
ja,
det.
Det är ju inte liksom, jag gillar inte fotorealism i tecknade serier. Nej. Lika mycket. Utan då, när jag tänkte det så kunde jag mer förstå att vissa vill ha det här förhöjda.
Jag
vill,
eller? Men jag tycker, men till exempel, tar du Ernst-Hugo Järegård i vd. Liksom, han är väl inte, det är ju inte realismen man kickar på där. Utan det är ju förhöjningen i spelet med
stilismen.
Att han, ja, att han är så himla störd liksom. Ja, men, ja. Nu kommer vi kanske från ämnet, men det gör inte så mycket.
Nej, det gör ingenting. Det är sidospåns högsäte. Ja. Jag tänkte på det, jag hade Torsten Flink sittande i den stolen där du sitter nu och spelar in.
Har du gjort ett arkivsamtal?
Nej, det var Andrea, min flickvän, hon håller på att göra tecknad film.
Ja.
Och då lyckades hon till slut få Torsten Flink att spela en karaktär, en röstskådespelare, en karaktär.
Ja, ja,
och
ja.
Det var ju många likheter med Wahlbeck där.
Ja, ja, det var
väldigt strulig att ha att göra med off-kamera eller off-mic. Men när han väl bara satte sig så levererade han så 100% i svinbra.
Ja, det är, ja, väldigt lik Wahlbeck då. Ja, men jag kan tänka, det fanns, jag läste någon intervju, undrar om den går att få tag på. Jag skulle vilja läsa den igen, det var i BLM, Bonniers litterära magasin.
Just det.
Där man liksom fick verkligen en känsla av hur strulig han är.
Mm.
Liksom så här, så fort han inte fick en fråga och satt och svarade på den, så var han så här inne, det var, de åkte så här tåg tillsammans. Mm. Jag ska bara gå på toaletten. Kom tillbaka sitt blod i ansiktet. Liksom, hur kan du strula till sig så mycket? Måste byta skjorta. Man kan nästan önska att man själv hade mag och var så strulig.
Jag tror det är svårt att fejka det. Att det måste nog komma naturligt. Alltså, för det kostar så himla mycket att vara så strulig. Så det lär ju inte vara värt det. Liksom.
Jag själv är så, liksom, så social, tror jag. Eller i alla fall så mån om den sociala situationen. Så jag märker det att om jag får en sån här intervjuförfrågan så ser jag alltid till att vara jättekrånglig på mejl.
Mm.
För jag vet att sen kommer jag vara liksom världens snällaste lamm när vi väl ses. Att liksom, nej, men jag kan betala för mitt eget kaffe och liksom svara snällt på alla frågor.
Så varför försöker du vara krånglig på mejl?
Men för att någon gång, jag tror, kan, men du vet, så som man skrattar, så liksom som man nästan njuter av när någon är det.
Mm.
Det är nog ändå något som...
Alltså man njuter ju av det. När man får, på distans, ja, alltså såhär, när man läser en biografi om Johnny Bode eller hör den här storyn, precis, om Torsten Flink, blod i ansiktet, då skrattar man åt det, men det är skitjobbigt att jobba med någon som är strulig.
Ja, och det är antagligen svinjobbigt att vara dem också.
Ja, förmodligen.
Men, ja, men det är väl någon, det kanske är något så här, man har ju vissa så här perverterade ideal, eller, och framförallt har man ju väldigt mycket som ung, att man kan så här idealisera ja, men säg så här bara...
Ja, men hela rockstjärnmyten
är ju väldigt mycket det. Och på något sätt blir man aldrig riktigt av med det heller. Det är ju också någonting att... Det är ju att någonting med att ha tagit sig till en... Att man har råd att vara en röv, liksom.
Mm.
Att på något sätt... Det är nog kanske att vara liksom lite trogen ett gammalt ideal.
Ja, jag bara funderar på om det bara handlar om det. För när jag läste...
Men är du snäll om någon journalist hör av sig? Svarar du liksom snällt då?
Ja, jag det snäll. Brukar jag göra.
För jag brukar ofta ha så här, intervjun ska bli av.
Mm.
Men för, jag kommer ändå krångla några vändor. Några mejlvändor ska du ändå krångla.
För att upprätthålla den imagen.
Ja, kanske lite. Mm. Att jag... Ja, ja.
Jag läste... Alltså jag tänkte även... Folk som inte har riktigt råd att vara rövhål, liksom. Mm. När jag läste Svensk Maffia för länge sedan, den boken då, om svensk organiserad brottslighet.
Mm.
Och det... Och liksom, det, man inser ju att det är svinjobbigt att leva det här livet. Alltså både på den höga nivån när du är liksom en gängledare som riskerar att bli mördad stup i kvarten. Och vara en underhuggare och en mellanhund är nog liksom... Ja. Alltså allting är så, det är så extremt mycket stress, så mycket problem, så lite fördelar.
Ja.
Men när man satt, när jag satt och läste den så kände man så här, man kanske skulle bli kriminell. Alltså det fanns en viss lockelse i det. Jag började ändå leka med tanken, man blev lite sugen. Jag vet inte varför.
Jag tror jag är så strykrädd liksom. Mm. Så att just så här gangsterromantik har jag aldrig hängett mig åt. Men jag tror att det är samma sak som så här romantisera skörlevnad.
Ja, ja, det, att bli blodig i ansiktet, det, om man är rädd för smärta så ska man undvika det också.
Jo,
absolut. Man undrar ju om det är ett imagebygge att som så här wrestlare skär sig med ett rakblad lite i ögonbrynet för att de ska bli blodiga.
Lite ansiktet. Måste han ju ändå tänkt att det här kommer nog med i intervjun.
Ja, han försökte inte dölja.
Han har nog också sådana ideal.
Kom det fram någonsin vad det var som hade hänt?
En vän om han försökte raka sig eller något sånt där. Det var mycket att han skulle så här byta skjort. Och liksom hålla på hela tiden. Men, nej, men det är väl, man vill väl, det är väl det här problemet att man vill både ha en kaka och äta en kaka.
Ja, så är det ju verkligen.
Att väldigt många saker kokar ner till den ekvationen. Att den är så svårlöst.
Att ha kakan och äta.
Man ska behålla kakan. Ett bra sätt är ju att ha ett rykte om sig.
Mm.
Jag tror vi har pratat om det tidigare. Att folk tror att man... Jag kan tänka mig att folk... I alla fall ganska länge trodde du tog hysteriskt mycket droger.
Ja.
Men din vanligaste drog är säkert fatöl.
Ja.
Att det, då, det är ju verkligen... Det är ju lite att ha kakan och äta den. Att slippa ta massa droger.
Ja.
Men att alla tror att man gör det.
Jo, det har jag ju lärt mig mycket av gangsterrappen.
Mm.
Det här studiogangsterfenomenet. Att att på skiva så låter det som att de lever det här gängkriminella livet.
Ja, men sen arkitekt.
Sen kommer det fram som Ice Cube då var arkitektstudent.
Mm.
Jag lyssnade på P3 musikdokumentär nyligen med Cardi B.
Mm.
Och då så berättade hon så här, när jag var liten så trodde jag att alla de här rapparna, det de sa var sant. Liksom. Mm. Att om någon sa att de hade skjutit någon så trodde jag.
Ja.
Och jag tänkte så här, det är självklart man tror det.
Ja.
De pratar ju så trovärdigt.
Ja.
Men samtidigt så är det ju... samtidigt så tyckte jag det var lite konstigt när jag pratade med Petrina och hon sa att när jag var liten så trodde jag att Eminem var en mördare. Att hon hade lyssnat på det. Hon trodde jag här. Hon tyckte det var så farligt och spännande.
Ja, ja, ja.
Och där tyckte jag det lät lite absurt. Att det liksom,
ja,
fast
det.
Jag trodde ju också att NWA hade vapen och att de liksom sköt folk. Och,
ja, jag trodde att wrestling var på riktigt.
Men det är ju lika absurt som att gå på en stand-up comedy-scen och och vara fundamentalist och tro att det är nu.
Ja, just det. Det är alltid
så han dödade honom. Ja, okej. Okay, ja,
han vill knulla ett barn.
Jo, men när man själv drar ett skämt så tycker man absolut alla måste fatta att det där.
Jag tror ändå att det är ganska normalt att folk utgår från att det man säger är sant.
Mm.
Och sen så fattar man olika snabbt.
Ja.
Och vissa fattar aldrig.
Ja, men ju mer absurt det är, desto mer måste ju folk fatta. Jo.
Sen är stand-up lite så här, ganska ofta säger man ju saker som är sanna också.
Ja. Jo.
Tror jag.
Alltså jag försöker ju röra mig åt det hållet där det ska vara mer som en podd.
Ja.
Att, alltså i trovärdighetsnivå.
Ja.
Precis. För men man då kan ju skoja i poddar och kanske säga någonting, men då ska det vara så uppenbart att det inte är sant. Men...
Ja, problemet tycker jag är att i stand-up så kan ibland, kanske inte bara ibland, utan ett väldigt så här välkonstruerat skämt är ju en... Det river ju, vad ska man säga, det bygger upp den fjärde väggen.
Mm.
Alltså när det är för bra för att vara påkommet.
Ja, just det.
När man liksom som publik känner liksom så här, aha, hela den här setupen jag satt och lyssnade på, det skulle bara leda fram till en konstruktion.
Ja, jo, men det sa du lite om mina problem avsnitt 1, att det där nätet av handlingstrådar som vävs ihop till en snärt på slutet, att det lite säger underförstått att det här har inte hänt på riktigt, för det är för välvävt.
Ja. Men samtidigt, det är ju bara att man får ju väga liksom kostnader mot vinster där.
Mm.
Så att ofta tycker jag att när man ser hur ett så här klassiskt konstruerat skämt fungerar, så är det ju alltid uppenbart att vinsten är större än förlusten.
Ja.
För publiken bryr sig inte, alltså de, kanske är de mer så här otränade av att höra skämt också, så de blir liksom slagna på käften hårdare av när skämtet kommer liksom.
Ja.
De var inte med på det och skrattar liksom spontant, men... De kanske inte värderar liksom realismen så högt heller.
Nej.
Så kan det ju vara.
Hur går det förresten med din Truecom? Jag hörde att ni håller på med avsnitt 3.
Ja, vi faktiskt igår satt vi de sista scenerna. Filmade de sista scenerna, så vi hade fest igår.
Mm.
Och så nu ska det klippas. Det borde vara ute inom ett par veckor i alla fall.
Mm.
Två kanske.
Ungefär samma. Jag håller på att ljudlägga och grada avsnitt 3 nu.
Jag är snart i fatt.
Ja, men du började lite senare med...
Ja, men inte första avsnitt var också mycket enklare än ditt första. Ja, det behöver inte gå in. Men det är lite roligt att de löper så parallellt med varandra.
Jo, men och det tar ju dessutom ungefär så lång tid att göra då.
Ja,
har man ju insett.
Ja, det tar fan med lång tid, ja. Men ja, du är med, spelar dig själv i avsnitt 3 av The Pine and the Elk.
Ja, det var väldigt skoj.
Ja, det blev en bra scen.
hur långt blev det?
Jag vet faktiskt inte. Jag skulle tippa kanske någonstans runt 20 minuter.
Mm.
Men det här har tagit mycket längre tid också, för det är mycket mer ambitiöst.
Det är ett ambitiösare tredje avsnitt.
Ja, det är det. Och sen kommer vi nog inte gå ner igen, men göra det enklare för oss.
Mm.
För det håller inte. Vi kanske inte kommer klara att göra 3 till sådana här avsnitt. Som vi har gjort nu.
För
nu
varför inte?
För det tar så mycket tid och det är så... Men vissa avsnitt, det är ju lite så här... Alltså skriva en scen där det ska pågå ett skådespel på en scen. Det ska sitta en full publik. Du ska sitta i publiken.
Mm.
Det är så mycket som ska klaffa. Det är så stökigt att få ihop en sån inspelning. Men gick det ändå förvånansvärt lätt. Och det tog väl bara kanske 45 minuter att sätta.
Jag var imponerad av hur få tagningar.
Ja, vi jobbar snabbt på det. Nej, men jag tyckte också, sätter man den? Jag tyckte ju ni satte den.
Ja.
Och vi tog till med olika versioner av den.
Nej, men den tanken att man sa nästa gång ska vi göra det enklare och snabbare, och det tycker jag att när jag jobbat med musik så har det alltid varit så, men fan, nästa gång borde vi kunna göra liksom en EP på 2 veckor.
Ja.
Det ska inte vara omöjligt.
Nej, det ska
att man
inte
tänker det. Och sen så tar det då jättelång tid. Mm. Och sen så säger man så här, men nästa gång så ska ja. Det fan gå snabbt och ja. Lätt och enkelt.
Vissa saker går ju inte att göra lätt heller.
Nej.
Alltså, för vi satt igår och funderade på hur man kunde göra avsnitten lättare. Och då, en idé är ju att göra så här, ett avsnitt är liksom mer ett kammarspel.
Mm.
Man har liksom fastnat i en hiss eller man blir inlåst på en middag eller något sånt, något sånt där. Men man, då placerar man ju bara svårigheten någon annanstans.
I manusarbetet.
Det är väldigt svårt att skriva sådana manus som liksom är hela tiden underhållande.
Om vi ska lite tillbaka till ämnet, finns det några succéer som är kammarspel? Alltså några riktiga succéer, alltså så här kassakor, kioskvältare. Alltså,
ofta tror jag, ja, men till exempel om vi går tillbaka till Seinfeld så är väl, skulle man kunna säga att det här, när, det är väl många som har det som sitt sämsta avsnitt när de letar efter bilen i parkeringsgaraget.
Ja, de har ju två kammarspel, de har The Chinese Restaurant.
Den tycker jag ju, den gillar jag mer.
Ja, och sen så letar efter bilen i garaget. Ja. Jag ogillar båda de två avsnitten.
Ja, men det är inte ens favoriter, men...
Men det är också Jan Gradvall, när han skulle lista tv-historiens... Ja, men... största händelser, så listar han Seinfeld, The Chinese Restaurant på ettan, månlandningen på två.
Du har inte ens tagit det bästa Seinfeld-avsnittet.
Det känns så typiskt, ja, men... 90-tals journalistik på Bibel.
Man ska liksom gilla jag fattar. Nej, men så att man får, det är vissa saker går ju inte att göra lätt bara.
Nej, alltså det är ju så, inom jättemycket saker så är det ju att alltså det har ju blivit nästan en uttjatad klisché det här, det finns inga genvägar.
Nej.
Men jag och alla andra hoppas ju ändå på att de där genvägarna ska finnas där någonstans. Mm. Man är jävligt sugen på att hitta dem och man tror ändå att det finns.
Det måste finnas.
Ja, det är klart att det finns vissa genvägar. Ja, alltså, ja. Det är klart att man kan krångla till saker i onödan. Och, alltså, men så här, vissa så här, hemligheter som magi finns kanske inte.
Nej, men man skulle säkert kunna göra vad mindre nog. Man skulle kunna filma med en mobilkamera och bara ta upp ljudet med den. Och det skulle vara ungefär lika många som tittade och gillade. Alltså att,
jag tror nog fler skulle störa sig. Ja, och kanske. Tyckte, det skulle ju bli
inte bli på det. Men som... Det är lite märkligt när det kommer till så här sitcom truecoms. Då tänker i alla fall jag att succén är liksom bara att få det gjort.
Mm.
Att där är liksom gränsen så liksom... Då talar man kanske inte om en succé, men det är liksom, eftersom det är så pass svårt så blir det nästan målsättningen. Och det är att göra det själv utan finansiering, att bara få det gjort är ju liksom hela målsättningen egentligen.
Ja.
Jag bryr mig nästan inte om tittarsiffrorna eller att kunna sälja in det. För jag var så förvånad att du var så osugen på att sälja in din serie. Men jag förstår det mer ju mer jag jobbar med det.
Mm.
Att...
Alltså, det är väl så här, jag hade varit i en perfekt värld så hade jag varit sugen på det om någon hade sagt så här: okej, du får den här budgeten på jättemycket pengar och du får göra precis vad du vill.
Ja, ja,
och så sänder vi det på en jättestor plattform.
Ja.
Men jag ser inte det hända. Jag tror den chansen är så himla liten.
Ja, ja,
så att,
precis.
Så att jag tycker knappt det är värt att försöka. Nej. Nu var det då Adam Hilario gjorde några försök att sälja in det och det är ingen som har tackat jag hittills.
Nej,
men,
nej.
Men jag tyckte att det var så här, vi kör så här. Och sen tror jag det hade ju blivit sämre också om det hade varit mer fingrar med i soppan.
Ja, jo, det tror jag, eller precis, då kanske, nej, det är ju, men det hade varit skönt att kunna betala folk.
Ja, det hade
ju. Jag tycker det är lite, det tär på en lite så här att jobba, liksom man känner.
Men jag säger att det hade ju varit skönt, men att det skulle hända, att alla skulle få rimligt betalt.
Nej,
det är det som att man önskar så här, men det hade ändå varit skönt att kunna teleportera sig till... Till Kanarieöarna just nu.
Så ska jag
det
säga.
Det borde gå på något sätt. Alltså, det borde kunna uppfinnas. Sånt.
Så ska du svara om någon kommer att löneförhandla med dig. Ja visst, du kan få högre lön, men jag kan också bygga en tidsmaskin också. Det hade också varit kul.
Jo, det är absolut.
Väldigt hård chef. Jo, det är klart det är kul att få mer pengar. Också kul att kunna flyga, va? Stick härifrån.
Vi har en scen med där det visar en flygbuss i bild i avsnitt 3 av Mina problem.
Alltså en flygbuss.
Flygbussarna.
Ja, inte en flygande buss.
Nej. Och då så Adam, hela regissören, han sa så här: ja, men vi kan skriva till flygbussarna sen om de vill sponsra med lite pengar.
Mm.
Och jag sa så här: nej, det är inte lönt. Det kommer de inte vilja.
Uh-huh.
Och så sa han, men jag gör det i alla fall.
Uh-huh.
Och så skrev han ett mejl. Så frågade han så här: men hur många procent chans tror du det är att vi får ett ja på det? Mm. Så han, ja, det är ju ja eller nej. Det är 50% chans.
Det är faktiskt en jätterolig stand-up-rutin som Thomas Järvheden har.
Uh-huh.
Att han ska inte... Ja, men nu när vi ändå sagt... Ja, men jag ska säga jättemycket om det. Han hade en kompis som sa till han så här att... Vi borde fan dra... Vi killar, vi borde bara sticka till Hollywood.
Mm.
För att samla ihop lite pengar. Bo där, bara försöka ta sig in i filmen.
Mm.
Och exakt samma. Liksom. Det är 50-50. Antingen går eller så går det. Sen har han en jätterolig knorr på det också som jag inte berättar. Och så har jag inte berättat
hela. Du vill inte bränna?
Nej, det känns för onödigt taskigt att bränna.
Men finns det ute på YouTube eller något sånt?
Jag har faktiskt aldrig YouTubeat Thomas Järvheden, så att jag vet inte det.
Nej.
Men det var ju säkert 10 år sedan jag hörde han dra det. Så. Ja, ja.
Men har du något mer att tillägga i ämnet att göra en succé?
Nej, det kanske jag inte har egentligen. Jag menar att det är lite...
Men din bok kommer då när du har fått ihop den här miljonen, då trycker du den?
Alltså den, nu är det faktiskt bara att den ska sättas nu. Nu är det egentligen saker som ligger, att det har dröjt lite... Jag ska säga,
den ska formge, yes.
Ja, den håller på, han sätter, han håller på med
sätta
det.
Typ, den sätts inte alltså i den, sådana, nej, man tar typ en blyram.
Han ska och, välja typsnitt. Och, jag vet inte vad det är som
tar tid.
Men det är väl att man får gå igenom det också och se så att varje sida ser snygg
ut. Ja, jo, jag men tänker mig att bokformgivningen kan ta lite tid.
Jag tror sättarens jobb har blivit enklare med åren. Det var svårare på 1500-talet.
Ja. Det var svårare när munkarna var tvungna att handskriva varje exemplar.
De måste ju ändå ha tyckt, när man skulle liksom sätta metallbokstav för metallbokstav, att är detta ett snabbare sätt verkligen? ja, men så den kommer i maj någon gång.
Ja.
Du har dragit ut lite på det, men ofta också för att det är fan...
För då kommer förmodligen Mina problem avsnitt 3 också i maj.
Ja, även The Pine and the Elk avsnitt 3, så det är riktigt pangmånad
i maj. Ja, jag skulle säga hela 2019, Q1, har varit... Jag har fått ur mig mycket.
Ja, jag är glad att jag hann claima det som K. Svensson-året, för det hade lika gärna kunnat vara Simon Järnfors-året.
Mm. Jag har fått... Jag släppt... Mina problem avsnitt 1, Vesslan-specialen, Paco the Judo Popcorn-spelet, med mera.
Ja, jag har The Pine and the Elk avsnitt 1, 2 och sen 3. Jag har haft en föreställning, den kommer också.
Mm.
Vad har jag mer gjort? Och så boken då, det är väl de stora egentligen. Och sen alla poddarna man gör.
Mm. Vilka poddar gör du för tillfället?
Just nu gör jag Della Mons poddar, Della Sport, Della Art, Della Papa och Della Her Story.
Och alla kommer en gång i veckan eller?
Nej, Della Papa och Della Her Story kommer en gång i månaden.
Okej.
Okay. Och vi är tre som gör det. Så vi gör kanske i medel 2 poddar i veckan.
Mm, men precis som jag känner är så att man nästan poddar varje dag.
Mm, men jag gör den här och sen gör jag inte så mycket andra poddar. Men du har ju specialist, du har ju mycket som helst. Och sen är du väl inne i AMK?
Ja, jag brukar vara där en gång i veckan ungefär.
Ja. Nej, det är inte jag. Nej.
Mm.
Ja,
men det var allt från veckans arkivsamtal. Tack för att du kom hit. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal.
when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.